Redovisningsavdelning Marviken av Lars Wildereng. Prolog. Ågesta, mars 1968. Lukten av betong, uppblandad med den fukt som alltid vill göra sin närvaro påmind, gick nästan att ta på trots att ventilationen som surrade i kontrollrummet gjorde sitt bästa för att hålla luften torr och sval. Den kupolformade bergsalens betongtätningar mot stenen på andra sidan om glaset framför henne darrade i ljuset av den båge av parallella lysrör som från knähöjd till vänster och på en meters mellanrum i 20 armaturer sträckte sig över till motstående högra sida. Effekten var att betongens närmast sensuellt böljande former, såväl som det vita kaklet på golvet, var upplyst av ett sken starkt som solen. De 8 bågarnas månskäror i en cirkelkonstruktion mitt i rummet gav inga skuggor där de badade i lysrörens sken. Maj-Gun Vikare rättade till den vita labbrocken hon hade över sin dräkt innan hon återigen vände ryggen mot det decimeter tjocka plexiglaset och tittade på kontrollrummets panelvägg. Nålarna på alla mätinstrument stod stabilt på grönt. Allt var uppkopplat och den lilla andel elkraft som Ågestaverket kunde producera stod redo att omedelbart kopplas bort från att försörja delar av Stockholm. Hon kliade sig där ögonbrynen möttes under de svarta hornbågade glasögonen. Drog hon bara i omkopplaren skulle spänningen falla in i huvudstaden. Omärkligt för de flesta, utom kanske att glödlampor skulle blinka till innan vattenkraften från norr och hundratals lokala mindre kraftverk skulle kompensera spänningsbortfallet. De hade testat anläggningen 2 gånger, hon och Roger Beltbom, men med minimala inställningar, i princip 0. Förutom energiåtgången gick det egentligen inte att avgöra om hennes och Rogers teorier kunde verifieras vetenskapligt. Och det gick inte att säga att de i praktiken gick att genomföra. Någonstans tog energin vägen, men den uppmätta gammastrålningen var inte kraftig nog för att förklara vart. Det hade varit svårt för henne att komma så här långt i en forskningsvärld där för få kvinnor syntes på framstående positioner. Även om det mesta var hennes arbete så hade hon redan accepterat att äran skulle hamna hos Roger. Beltbom vikade processen, kanske. Maj-Gun grimaserade och tittade upp mot den runda klockans svarta visare och kontrollerade mot sitt armbandsur. Roger skulle ha varit här nu. Det var en onödig risk att hålla systemet redo längre än nödvändigt. Alldeles för dyra komponenter skulle behöva bytas ut om de var igång för länge. Och det hade varit svårt nog att få in dem i landet eller ordna fram egen produktion under radarn, men väl dolt inom FOAs programbudget för Ågesta och Marviken. Fast redovisningsposterna för brukningsartiklar och reservdelar kunde inte dölja hur mycket som helst. Den grönmålade metalldörren in till kontrollrummet vräktes upp och Roger Beltbom trampade in, spikrak i ryggen och med kisande ögon som aldrig avslöjade något. Näsborrarna var uppspärrade och mungiporna pekade mer neråt än vanligt, vilket var tillräckligt för att Maj-Gun skulle inse att något allvarligt var på gång. Roger hade inte på sig vare sig kostym eller ens labbrock, utan bruna byxor och en svartvit mönstrad ylletröja med en rejäl krage. Den uppknäppta svarta skinnjackan knarrade när han rörde på sig. Istället för lågskor som hon själv hade på sig och inte högklackat, pryddes fötterna på mannen av kängor, som var väldigt lika krigsmaktens skodon. Deras blickar möttes och Roger svarade på frågan innan Maj-Gun ens hann öppna munnen. Beslutet är taget internt. Stänga ner hela programmet.
Tage och Olof, även vår del.
Karl på departementet är drivande. Löften om hemligt atombombsskydd från USA i utbyte mot att Sverige lägger ner hela atombombsprogrammet. Det blir tvärstopp för bombsutvecklingen och omöjligt.